Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
Det var en recension som beskrev det som att det var väldigt ungdomligt att få cykelskjuts i min bok. Och det tyckte jag snarare vittnar om liksom hur sorgligt det är att man inte kan fortsätta leva så som vuxen.
Usch, det är verkligen jättesorgligt.
Välkommen till Texten, en podd om litteratur och skrivande med mig, Flora Wiström. I veckans avsnitt möter jag Nyosha Shams och vi talar om att använda kärleken som verktyg i skrivandet. Och om att våga gå in i känslorna fullt ut som en tonåring, men utan skam. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Och lite senare i avsnittet så kommer jag och Fanny Svärd prata om en novellsamling och en specifik novell som vi båda är väldigt, väldigt förtjusta i. Nyosha Shams är författare, poet och kulturskribent för Aftonbladet. Hon är också Sveriges läsambassadör, utsedd av Kulturrådet, och har en egen podd som heter Skriv om oss. Utropstecken. 2020 debuterade hon med ungdomsromanen Om det regnar i Havas. Och tidigare i vår kom hennes första poesibok Teshne, som betyder törstig på persiska. Hej Nyosha!
Hej! Kul att vara här.
Så himla fint att ha dig här. Första gången vi träffades var på en fest hos vår gemensamma kompis Johanna Svensson, som är artist, som också finns citerad i din bok.
Mm.
Och vi satt på hennes sovrumsgolv och du satt där med dina stora tindrande ögon och berättade för mig att du var kär.
Mm-hmm. Ja.
Och sen så har vi träffats vid flera tillfällen efter det och du säger alltid att du är kär.
Men det är ju alltid sant, vad ska jag göra? Och du har en sån här inbjudande aura att man känner att man vill berätta sånt för dig på fest. Alltså vi har ju typ bara sett på såna tillställningar och vi har alltid hamnat i de konversationerna.
Så är det.
Så att det är nog också en del av... Jag går inte runt och pratar om det med alla.
Ja.
Men nu kommer ju alla få höra det, så det är ju väldigt jättekul.
Är du kär just nu?
Ja, gud, jag har aldrig varit så här kär i hela mitt liv.
Är det sant? Gud, vad fint.
Ja.
Det ska sägas också på din releasefest att det kom fram att det är också en sägning som du brukar... Mm. Brukar svänga dig med, men nu kanske det är på nästa nivå.
Nej, men alltså, jag vet inte om det är på nästa nivå, men som jag också sa på den, när jag ställde mig på scenen på den releasefesten, var ju att jag menar det varje gång och jag har menat det varje gång, och även när jag ser tillbaka på det efterhand så förminskar jag ingen av de upplevelserna jag har haft, och det betyder inte heller att den upplevelsen jag har nu är i mindre skala eller större skala eller någonting sånt. Det är ju bara något helt annorlunda varje gång. Och jag tänker att det är det som kärlek är. Så att jag tror aldrig att man ska liksom förminska någons... Alltså jag tar det alltid på allvar när någon, oavsett om den är 16 eller 80, liksom kommer att säga de orden till mig. För jag vet att det är sant varje gång.
Det har aldrig varit så här kär.
Mm.
Mm. Fint. Och det finns ju en anledning till att vi direkt pratar om kärlek här i studion idag. Teshne är en sinnlig diktsamling om förälskelse och begär. Om att sluka och att bli uppslukad. Om en törst som inte får släckas. Det är att små feta fiskar och söta bakelser och fingrar doppas i honung och slickas av. Det känns som försommar, prunkande. Jaget befinner sig på svettiga dansgolv, varma bilsäten och bak på cyklar. Det här är en sprudlande bok som jag tänker säger
våga gå in i kärleken. Håller du med om den beskrivningen?
Ja, gud vad fint sagt. Alltså alla de där delarna tänker jag är jättenärvarande i boken. Och sen så finns det nog väldigt mycket mörker i den också.
Verkligen.
Men det är ju verkligen den känslan som jag har försökt fånga. Så det är ju fint att du har sett den.
Jag tyckte det var så roligt när Tone Schunnesson pratade om den här boken i Cyklopernas land.
Mm.
Då hade hon liksom en spaning om att sex med positiva känslor, med kärlekskänslor, är tillbaka.
Mm.
Och hon var så himla lycklig över det här och sa... Hon sa så här, jag tycker ofta att poesi är liksom lite anorektiskt, lite svalt. Då är det så jäkla nice att läsa om törst.
Mm.
Den här är så bejakande av kärlek och sex på ett sätt som jag typ inte har läst på länge.
Mm.
Vad är det med svensk litteratur som är så anorektisk?
Jag tror, om jag ska vända på det, att för mig, det som jag har med mig in i min poesi, det är ju väldigt mycket det persiska språket och den persiska känslan av kärlek och att förmedla kärlek. Och att det snarare är därför som... jag skriver på det här sättet, att det har att göra med att jag har vuxit upp med poesi där liksom de här uråldriga första poeterna i det gamla Persien skriver om kärlek och vin och Gud och liksom det allra största och inte håller tillbaka på något sätt. Samtidigt som jag har vuxit upp med att bli älskad på persiska i min familj. Och därför tänker jag att jag använder... kärleken som språk.
Mm.
Alltså att jag har med mig båda mina språk in i poesin som jag skriver och att det verkligen är genom kärleken, att det bildar som ett slags nytt språk som är kärlek.
Mm.
Så jag tänker att jag kanske inte lika mycket skriver med kärlek som tema som jag skriver med kärlek som verktyg. För mig går det inte att skriva om sex, begär, kärlek på ett, ja, men som Tone kallar det, anorektiskt sätt. Eller på ett avskalat eller kallt eller tillbakahållet sätt. Utan det är allt, och jag förstår inte varför man då ska hålla tillbaka.
Mm.
Det är väl den känslan som absolut inte går att hålla tillbaka i verkligheten om den är äkta. Jag tror att det är det som vi som människor också är rädda för. Alltså att ge helt och fullt ut och ge oss själva hän helt och fullt ut. Det blir inte den här starka, äkta kärleken då.
Nej, precis. Och det är så skönt att läsa om den i Tersner, för att jag upplever också det att det finns, jag tänker att speciellt så här, många som debuterar i vår ålder och liksom den samtida litteraturen nu, att det finns ofta något ganska återhållsamt och liksom, absolut inte att alla skriver på det sättet,
mm.
Men att det finns en rädsla för att liksom göra bort sig.
Mm.
Eller en rädsla för att vara för mycket. Och att man då istället söker någonting kanske mer avskalat eller kryptiskt. Eller vad det nu är. Och att det, därför tycker jag att det är så underbart att läsa den här boken. För att den släpper in mig direkt.
Mm.
Sen finns det ju massa hemligheter i den. Och liksom jättemycket som ligger mellan raderna. Och mycket mörker också, det ska vi komma till.
Mm.
Också. Men... jag har ju hört när folk har pratat om den här boken att man ofta nämner till exempel alla de här utropstecknen och det är liksom utropskrivna i versaler och att det finns något så, jag tänker att vi alla har gått och längtat efter det här.
Mm. Ja, men det är det jag också tror att, eller det visar ju sig med mottagandet av den här också, att det är ju någonting som vi vill ha, så att jag hoppas ju, och som du säger, jag har läst också väldigt mycket poesi som är så här och som jag har inspirerats av. Till exempel Aya Kambar eller Axel Winqvist och Kristoffer Folkhammar. Andra såna här kärlekstörstande poeter som absolut inte håller tillbaka. Så att de finns ju verkligen i den svenska samtida poesin också.
Du har ju skrivit prosa tidigare.
Mm.
Vad fick du att skriva poesin den här gången? Eller släppa på sig snarare, kanske?
Alltså, jag skriver prosa nu också. Jag kommer alltid göra det, tror jag. Och poesi. Sen så har jag skrivit poesi tidigare också. Men just det här kunde inte komma ut på något annat sätt än genom poesin. Och jag tror också att jag verkligen har längtat efter friheten i formen. och att jag inte riktigt hittar den friheten på samma sätt när jag skriver prosa. Sen tror jag också, alltså jag, det är också någonting som de flesta som skriver är rädda för, att kopplas ihop med sina jag och att kopplas ihop med personerna i böckerna vi skriver. Men det finns inget närmare mig än min poesi, och jag vill inte gömma mig bakom fiktion i det här. Och det är ju klart att poesi är fyllt av bilder och metaforer och former som man hittar på, men jag vill också säga att allt det här är på riktigt liksom, och det är mitt allra innersta. Och skulle det inte vara poesi så skulle det typ vara självbiografi, och det är ingenting jag vill skriva.
Det är roligt att du säger det, för att jag har verkligen funderat på hur jag ska prata om den här boken inför vårt möte, eftersom vi är kompisar. Och jag inbillar mig, eller jag tycker jag, liksom, nu känner inte vi varandra jätteväl, men jag tycker jag ser dig i texten. Liksom. Så att jag hade en planerad fråga som var så här, hur ska vi prata om den? Ska vi prata om textjaget eller ska vi prata om du som Nyosha Shams? Liksom. Men då har du ju svarat på det nu, att det går att prata om dig.
Ja, det går att prata om mig, och samtidigt så är det ju ett textjag i boken. Mm. Det är liksom inte en dagbok. Nej. Men för mig känns det inte så viktigt att hålla dem isär. Och jag tror också när vi skriver prosa att vi är alla våra textjag och alla våra textandra karaktärer också. Och att, ja men, i vissa sammanhang blir det förminskande att prata om texterna på det sättet. Till exempel när det är vissa sorters personer som alltid kopplas ihop med karaktärerna de skriver. Men just i det här fallet tycker inte jag att det finns någon anledning att skilja mig och mina känslor från texten.
Jag undrar om du skulle vilja läsa lite.
Mm. Så det här är då två olika dikter från början och slutet på boken. Jag må gå ur det här som en esterkan krossad mot trägolvet, som ett slokande visset öra, som ett barn som aldrig fick blomma. Men jag har i alla fall min diktsamling. Jag må gå ur det här som en esterkan krossad mot trägolvet, som ett slokande visset öra, som ett barn som aldrig fick blomma. Och kanske kommer jag att sakna den du var i min fantasi, och kanske kommer jag att sakna det där att inte veta. Men nu är du ju här hos mig, eller så är jag hos dig, vid ditt köksbord med ett varmt bröd på tallriken. Med din blick full av, ja, man kan inte kalla det något annat än ömhet. Och det finns inget skönare än att se på dig, älskade.
Tack. Så vackert. Vad betyder esterkan?
Esterkan, det är glasen som vi dricker te ur. De brukar vara väldigt små och sköra. Så att jag har tappat ganska många i mitt liv. Och de har gått sönder.
Symboliskt. Fint. Hur går det till när du skriver dina dikter? Skriver du dem i affekt eller liksom är det något tillbakablickande? Berätta.
Det är nog väldigt olika. Just de här romantiska kärleksdikterna har jag skrivit väldigt mycket i känsla. Och i en känsla som inte har gått att uttrycka fysiskt eller göra någonting åt. Så då har jag liksom behövt orden för att kunna göra det. Så vissa av dem har verkligen varit i det här febriga, bultande tillståndet. Och de tror jag inte att det hade gått att skriva om jag inte var i det. I den känslan. Och vissa andra dikter i den här hade absolut inte gått att skriva i känslan. Och det är väl de som handlar om döden och sorgen och smärtan.
Mm.
För att när jag har varit i de känslorna har jag varit tyst. Jag har inte haft ord. Så det är väldigt olika. Och jag tror att skulle jag skriva en till diktsamling skulle det nog bli en helt ny upplevelse. Som kanske inte är något av de här två som jag beskrev nu. Men det har varit väldigt olika.
Mm. Den här tystnaden som du beskriver när du är i sorgen eller i smärtan.
Mm.
Som en skrivande person, tänker du då så här, jag borde skriva om det här? Eller låter du det vara tyst?
Nej, jag tror faktiskt inte. Jag tänker att jag måste förvandla det till någonting. Mm. Alltså jag tror att jag ser väldigt mycket värde i smärta och sorg. Jag vet att jag tidigare har tänkt att jag måste göra vissa händelser värdefulla genom att skriva om dem. Annars är de ingenting och har bara varit jobbiga. Och liksom, ja, de måste få bli konst för att de ska få vara något. Men jag tror jag verkligen har landat i nu att jag värderar de upplevelserna och känslorna lika högt som de positiva som jag går igenom. Så att jag har verkligen övat mig på att vara i smärtan och sorgen utan att tänka på att det ska bli någonting annat av den.
Vi har då ett dikt jag som förälskar sig i ett du, och jag vet inte om det kanske är flera du, men jag tror kanske att det är flera. För att det är också saker och ting som tar slut och börjar på nytt. Eller börjar med någon annan. Men det finns ett du-tilltal.
Mm.
Och starka, svindlande liksom förälskelsefaser. Det är ganska tidigt i boken så förstår man också att det här jaget ofta tar sig till biografen. Och beskriver det som att... att där är hon i sitt esse.
Mm.
Det finns ju en speciell stol, en speciell rad. Det är rad 4, plats 34. Här känner hon sig mindre ensam och där blir också saker stora i henne. Men samtidigt så tänker hon på vem som satt på motsvarande plats på Cinema Rex i Iran under mordbranden 1978 som var ett av startskotten för den iranska revolutionen.
Mm.
Har jag förstått det rätt då?
Det har du.
Mm. Vad var det som fick dig att vilja skriva om det här, den här biografen?
Biografen som plats, den här rad 4, plats 34, det är Panora i Malmö. Det är en verklig plats.
Gud, det glittrar i dina ögon när du säger det.
Det är den bästa platsen, om ni vill ha tips. Jag minns inte vilken salong, men... där satt jag alltid när jag ville vara ensam men inte helt ensam. Så att jag till exempel såg jag And Then We Danced där. Och det var bara jag och en äldre man i salongen. Och vi sniftade exakt lika mycket. Så den gemenskapen där man slipper prata har jag verkligen känt på den platsen. Och speciellt att få ta del av någonting som, ja, men som du sa, som gör att saker växer igen. Jag tänker att biografen är en sån plats oavsett var i världen man befinner sig. Och jag har tänkt väldigt mycket på den branden och på den biografen. Jag har kopplat det till någonting som egentligen är lika långt bort från mig men har känts närmare, som var diskoteksbranden i Göteborg. Att så här, vi har hört så mycket om den och sett så mycket och tagit del av så mycket kultur kring den. Och det är så starkt och fruktansvärt och stort. Så att när jag fick reda på att den här branden hade ägt rum i Iran så blev det en sån himla... liksom, det här var platsen där folk gick för att saker skulle bli stora i dem. För att liksom känna nöje, kanske för att känna sig mindre ensamma. Eller för att vara med någon som de älskar. Och... vad jag än skriver och vad jag än gör så tänker jag på någonting som är kopplat till min historia. Som är en sån stor del av mig men som jag inte riktigt har tillgång till. Men jag tror det är därför det inte går för mig att skriva någonting utan att det försöker sippra in.
Mm.
Och ibland låter jag det göra det mer än andra gånger. Och just här har jag tagit bort ganska många dikter som handlar mer om den sorgen och bristen på ord och bristen på liksom kunskap som jag ändå har eftersom jag inte har vuxit upp där. Men den närheten som jag ändå känner, att jag verkligen känner det lika starkt som till exempel diskoteksbranden. Den revolutionen och de efterföljande åren, jag tror att det är det som är liksom sorgen som alla vi diaspora iranier barn har ärvt men inte riktigt känner att vi har rätt till. Så jag ville skriva in den.
Och sen så har vi också en person som beskrivs som en man med långt hår.
Mm.
Som jag tittar på Pokémon med varannan helg. Och som jag läser in som en person som dör i boken. Eller som, jag läser det som att det är den personen, men det kanske är någon annan. Vill du säga någonting om det?
Det är kul, du är den första som har sagt någonting om den karaktären. Men det är faktiskt två olika. Och i den första versionen av den här boken så var det mycket mer tydligt och ett mycket större tema. Men det fick också bli en av de här sakerna som sipprar in fast jag inte vill. Och som jag inte vill att boken ska handla om. På samma sätt som den ska handla om kärlek och begär. Och jag tror det där är också en sorts kärlek och begär, men en helt annan sort. Som kommer få fortsätta vara höljd i mystik tills kanske en diktsamling om fem diktsamlingar eller någonting sånt.
Men det är roligt att du beskriver det som att det är att det sipprar in fastän du inte vill. Vad är det som händer i den liksom processen? Du kan bara inte värja dig, eller?
Nej, precis. Nej. Alltså jag skriver med irritation typ. Eller i efterhand känner jag irritation. Bara, men nu kommer du här. Nu kommer du här och klampar in och vill mig något när jag håller på och skriver om förälskelse. Och det är väl lite liknande som när jag skriver prosa och mina karaktärer vill göra saker som jag inte vill att de ska göra. Jag hörde Dunja Salle prata om det här, om att så här, det inte är sant som författare säger att karaktärerna har en egen vilja och makt. Och sen så fortsätter hon ändå med att säga att hennes karaktär ändå gjorde det den här gången. Och jag tycker att det verkligen ligger något i det där. Att man själv känner sig så galen och självupptagen och bara, men det är klart att mina karaktärer eller teman eller ord inte bara kommer, de kommer ju inifrån mig. Mm. Men samtidigt så är det så himla starkt att de inte gör det. Det är ju någonting annat, vi är ju lite knäppa som håller på så här. Och det är väl samma med de här sorgen över exil och hela den grejen som jag just den här gången inte ville skriva om, som jag ändå måste skriva om. Det blir likadant med de personerna som kommer in och vill vara med, fast jag inte tänker skriva om dem.
Jag tycker det ger en så jäkla fin liksom, det blir som ett ankare i texten. Eller det är som att man är i det här, eller som att jag är i det här liksom euforiska försommar liksom berusade tillståndet, och sen så blir jag medveten om att just det finns något annat. Så att det blir den här jättefina kontrasten mellan mörkret och ljuset.
Jag tror det är lite som iransk musik faktiskt. För att det lyssnar jag jättemycket på, speciellt när jag skriver. Och där är det verkligen de här kontrasterna. Det är alltid jätteglada melodier och det är dansmusik. Och sen är texterna alltid så här, jag dör utan dig, eller så här, jag bli en blomma utan blomkruka och bla bla bla. Alltså det är alltid så här, det handlar om döden och olycklig kärlek och krig och att inte att sakna platser som inte längre finns, och så är det alltid, men nu dansar vi och skrattar och vi har inget annat att prata om, men vi vill ändå känna lycka. Så att jag tror att det där också finns väldigt mycket i mig, det här med kontrasterna och att det inte går att skriva utan dem.
Det var vackert.
Om man vill tänk på det nästa gång du lyssnar på iransk musik.
Ja, det ska jag göra. Vad ska jag söka på Spotify om jag ska lyssna på något som du brukar lyssna på?
Du kan lyssna på Gugush eller Haide. Jag kan skicka till dig.
Ja, du får göra det. Och sen så ska jag länka sen så att lyssnarna också kan höra. Är det någon av dikterna som du liksom har jobbat extra mycket med, som du har knåpat mycket på?
Det är ju många som har pratat om den här boken som ungdomlig. Och att den rör sig mycket i ungdomen. Nu vet inte jag var liksom gränsen går för ungdom enligt folk. Men egentligen finns det bara en dikt i den här som handlar om ungdomen eller tonåren. Och den har jag skrivit, jag tror jag började skriva den för flera år sedan. Så, och det handlar väl väldigt mycket om rytmen och också att jag ville få in skammen på något sätt. För att den finns inte längre. Så där vill jag väl ha med den kontrasten.
Alltså skammen finns inte när man är äldre?
Nej, men skammen för mig kring att ha för stora och för mycket känslor, den finns väldigt sällan nu. Och jag ville inte att den skulle finnas i dikterna som handlar om... Alltså det finns ju en dikt som handlar om att kolla på en bild på någon och onanera. Mm. Och det står ju så här, jag kommer inte skämmas när jag ser det i ögonen imorgon. Det är liksom väldigt långt från tonårens så här, rådnande panik. Mm. Om man typ kom på att man hade råkat drömma en sexdröm om någon.
Ja, det finns ju också... Precis, det kanske är, du får säga till om det är den dikten du pratar om. Men det finns ju en dikt, eller ett par dikter, när det talas om en CC-cream också för att dölja rådnader.
Mm. Jag kommer den idag.
Har du det? Är du en person som rådnar mycket?
Ja, jag har blivit det. Jag har gått in... Jag gick in i tonåren när jag började på Biskopsarne för några år sedan och liksom hade trott att jag hade kommit förbi det. Men då började jag rådna jättemycket. Och det kunde vara att det var mer än tre personer kollade på mig samtidigt. Och det hände mig häromdagen när min familj kollade på mig. Alltså det går inte att kontrollera. Det handlar inte om skam. Det är ju bara så här. Och jag tycker att det är lite fint. Det får mig verkligen att känna mig som Didrik, Ebba och Didrik, eller liksom mig själv som tonåring, men det har inget med skam att göra, det är liksom bara min kroppsuttryck.
Ja, men jag har väl samma, fast jag blir svettig bara liksom. Mm. Alltså jag är alltid så tallrikstora svettlökar efter en poddinspelning. Även om jag känner mig lugn liksom, och glad.
Det spelar ingen roll.
Men det är verkligen bara något man får bara acceptera. Ja. Och sen så vet jag att jag vid något tillfälle när jag var yngre testade sån här stopp och väx, höll jag på att säga. Men det heter inte det. Det heter ju sån här... Vad heter den här deodoranten som är så jätteaggressiv?
Ja, just det.
Men då flyttar sig bara svetten. Nej. Så om man tar det i armhålorna, då får man liksom samma svett fast det händer. Bara i handflaten istället. Det är helt fruktansvärt. Men den här tonårsdikten som du pratar om, vill du läsa den?
Mm, det kan jag göra. Längs med ryggraden, längs med linjen från hakan till halsen, linjen som är väcket i magen, längs med linjerna, näten på korgarna, mot handen som släpper mot linjen, hela tiden skammen och rådnaden. Längs med ryggraden svettdroppen mjukar upp, hela tiden skammen och mjukheten, längs med asfalten, däcken och kedjan, hela tiden skammen med fingrarna, ögonen. Längs med vägen från skolan till simhallen, hela tiden skammen med cyklandet, trampandet. Längs med backen som leder till roddarvägen, trappan som leder till vardagsrummet, MTV. Shakira som dansar täckt av svart olja, hela tiden skammen, skammen. Shakira som dansar täckt av svart olja, Ashantis ögon i skuggan under hatten, Robin med kängor i sängen, barndomens sötma, barndomens begär, smakar så gott på tungan, skammen.
Tack.
Tack till Storytel som gör den här podden möjlig. Och nu har vi kommit till den här sekvensen av texten där jag sitter i studion med Fanny Svärd.
Hallå!
Hallå!
Och idag så har vi båda läst samma novellsamling och den ska vi prata om nu.
Ja.
Historien om fru Berg av Ingvild H. Risøy heter boken. Och det är en speciell novell som vi båda har liksom riktat in oss på, eller hur?
Ja, det är det. Den är liksom, den sticker ut lite bland de andra novellerna, tycker jag. För de andra handlar ju väldigt mycket om ganska små barn. Mm. Och ibland föräldrarna till de barnen. Men här får vi följa en tonårstjej. Ska du säga vad den heter? Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Den har ett underbart namn. Ja. Den heter The Life and Death of Janis Joplin.
Mm.
Och i stora drag så, jag tänker att vi kanske kommer spoila lite nu.
Ja, det kanske vi gör.
Vi gör det.
Vi gör det.
För det här är ju en av flera noveller i den här.
Absolut, och den är värd att läsa oavsett.
Ja,
för det är
en
upplevelse.
Mm. Mm. Vi möter en tjej som går i skolan, men hon kämpar. Hon har typ inte varit i skolan på ett tag. Hon börjar bråka med folk och hon har svårt i skolan helt enkelt.
Så hon har svårt med läsningen, skriva.
Precis. Mm. Och sen så kommer hon till en syokonsulent som reagerar väldigt starkt på att hon ser så mycket ut som Janis Joplin.
Just det, ja. Och det är så kul. Han blir så här helt ställd. Bara, förlåt, jag måste bara säga att du är så otroligt lik. Och hon har ju aldrig hört talas om Janis Joplin.
Så hon går hem och nej, hon går till biblioteket och lånar en CD-skiva. Och börjar titta på bilderna på Janis Joplin. Och ser sig själv för första gången i någon annan.
Mm.
Så att hon köper typ en fårskinsjacka, hon sätter fjädrar i håret och någonting liksom händer med henne.
Hon blomstrar ut och hon får ju också det här jobbet då som trädgårdsmästare på någon sorts parkvakt liksom. Och det är väl där vi får följa henne, att hon äntligen börjar känna sig som att hon gör någon nytta. För det, jag tror det är det hon har saknat mycket, att hon har känt sig i vägen och nu får hon göra nytta och hjälpa till med naturen. Och hon har ju också en underbar kollega som hon gillar.
David. Bästa David. Hon får det här jobbet för att hon liksom bestämmer sig för att nej, men det blir inte mer skola för mig. Så att hon kommer liksom ut i världen på något sätt. Och den här David som också jobbar med att typ såga ner stora träd. Hon närmar sig honom mer och mer och tänker hela tiden så här, idag kanske det händer.
Mm.
Idag kanske vi kommer liksom uttrycka vår kärlek till varandra.
Mm. Det tyckte jag var så himla starkt beskrivet, den här att hon på något sätt vet inom sig att så här, det kommer bli vi och det handlar om en tidsfråga. Eller vi kommer snart att så här, närma oss varandra på det här sättet som jag längtar efter. Och det tycker jag är så himla fint beskrivet, att så här, även om det, allting är ovisst, så vet man någonstans innerst inne att så här, nu kommer det hända någonting typ. Hon verkar också ha en förmåga, hon är nästan lite synsk. För när hon träffar en annan syokonsulent så tittar hon på henne och säger bara, men du är ju gravid.
Mm. Hon är typ gravid i andra månaden.
Ja, och hon blir så här, jag har inte berättat det för någon, så att, hur vet du det? För det tyckte jag var väldigt starkt, att hon har någon sorts liksom, ett annat sinne som inte går att mäta på prov liksom, eller i skolan, utan hon har något skevt med sig.
Ja, precis. Och det för mig var en av de starkaste grejerna i den här novellen, när man förstår att hon inte kan läsa och skriva.
Mm.
För att i början så läggs det upp mer som att hon har svårt i skolan. Mm. Men sen så får man det väldigt svart på vitt när syokonsulenten visar sin skärm. Att hon är så här, men jag fattar ingenting av det här.
Mm.
Men det hon älskar är att bli läst för.
Mm.
Jag har valt ut ett litet stycke som jag tyckte var så himla fint, som handlar om då när den här huvudpersonen har blivit fått sin nya identitet som liksom Janis Joplins dubbelgångare,
syster,
typ.
På syster, något
vis, ja. Exakt. Och det här är några av de bästa sakerna som huvudpersonen vet.
Att likna någon, det är som de bästa sakerna. Den vita känslan när alvedonen börjar verka. Nej, att bli läst för, när ingen frågar om varför, när någon bara läser för dig och du kan blunda. Att likna någon. Du kan blunda och luta dig tillbaka och bara höra regnet mot rutan.
Så hon hittar ju verkligen gemenskap med David som läser för henne. Men sen händer ju det som inte får hända. Han läser titeln på Janis Joplin-CD:n. Och vad är den? Den är ju, precis som novellen.
And death of Janis Joplin.
Ja, och hon inser att Janis Joplin är död. Det sätter rull på det som ska komma skall, vilket är ganska katastrofartat.
Ja.
Mm.
Det här är ju en novell där väldigt mycket händer på ganska få sidor.
Ja, verkligen.
Men där man samtidigt också kommer väldigt nära i stunden.
Det är det som är styrkan. Och hon skriver ju, alltså jag tycker man kommer nära alla i hennes noveller. Så verkligen tips. Jag vill läsa fler av henne. Du har ju träffat henne också, Ingvild.
Ja, precis. Jag fick chans att intervjua henne i höstas. Och det var så himla spännande. En sak som är väldigt tydlig när man läser hennes noveller är att hon har varit framme med strykpennan. De är ganska koncentrerade och allt som finns med på pappret ska vara där och betyda någonting.
Inspo, kill your darlings.
Verkligen. Och hon berättar till och med att hon liksom klipper isär sina texter. Hon printar ut dem, klipper isär dem och sen så går hon runt och liksom pusslar ihop dem igen. Så att jag läs Ingvild H. Rishöj. Hennes böcker finns jättefint inlästa på Storytel av Philomen Grandin. Så att in och lyssna eller läs.
I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag vet att du har en podd som heter Skriv om oss.
Mm.
Som lyfter upp yngre röster. Och när jag läste boken så tänkte jag också på tonåringar. Jag själv är väldigt, väldigt upptagen av tonåringar.
Mm.
Jag var på en bar som heter Kloster i helgen. Efter Johanna Svenssons konsert för övrigt. Och då så var det bara 18-19-åringar där.
Mm.
Och jag har inte varit där på flera år så jag blev helt chockad. Du vet hur man blir, att man är så, åh jäklar ja, folk här är barn. Liksom. Men jag kan inte sluta titta på dem. Jag kan liksom inte, det finns något så elektriskt över de där grupperna. Liksom.
Mm.
Och vad jag förstår så gillar du också tonåringar väldigt mycket. Och vad är det med tonåringar?
Jag tror jag kan relatera så mycket till dem i det här med att ge sig hän. Alltså det här vi snackar om som saknas i mycket av den svenska poesin och som många vuxna längtar efter. Men det var en recension som beskrev det som att det var väldigt ungdomligt att få cykelskjuts i min bok. Och det tyckte jag snarare vittnar om liksom, hur sorgligt det är att man inte kan fortsätta leva så som vuxen.
Usch, det är verkligen jättesorgligt.
Ja, och så den cykelskjutsen som den dikten handlar om hände för ett par somrar sedan.
Mm.
Eller när jag pratade med Gunnar, min redaktör. Han var ju också, jag fick cykelskjuts i somras. Alltså, det är...
Vuxna kan också bli skjutsade på cykel.
Ja, och jag tror att jag relaterar så mycket till det där. Att våga göra allt fullt ut. Som ingen annan än ungdomar gör på det sättet. Och speciellt tonåringar. Och jag, när du sa det där om Kloster så kom jag att tänka på att jag såg en TikTok på två tonåringar som hade haft förlovnings... De drack en förlovningsöl på Dovas. Och det var där jag hängde när jag var tonåring. Och det var så fint att se att de fortfarande gör det.
Förlovningsöl.
Så jävla fint. Det sunkaste sunkbaren. Och där satt de och firade att de var förlovade. De var typ 18. Men ja, jag jobbar ju med ett gäng tonåringar väldigt tätt och väldigt ofta. Det är ju dem jag gör den där podden med. Och...
Ni heter Läsrådet eller något sånt där?
De heter Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet.
Läsambassadörens ungdomsråd.
Det. Och det är du som är?
Läsambassadören.
The ambassador.
Ja, precis. Så de jobbar ju läsfrämjande tillsammans med mig. De är superengagerade och de har så mycket... De är så sårbara och öppna och modiga. På ett sätt som jag typ har glömt att... folk var i den åldern. Det är som att jag är som, men gud, de är 16, hur kan de vara så modiga? Men 16-åringar är så där modiga. Mm. Det är typ bara de som är det. Som sitter i en podd och pratar om så här, sorg över folk som har gått bort eller liksom rädsla för skjutningar eller typ att gå på balen med två olika killar för att man inte kunde välja. Alltså, det är helt underbart. Och nu när jag har jobbat i den här liksom biblioteks- och skol- och litteratur-Sverige i ett par år så känner jag så mycket hopplöshet när jag rör mig på de konferenserna med massa vuxna som bara liksom aldrig riktigt kommer fram till någonting. Och sen när jag jobbar med ungdomar, jag kan åka till en skolklass bara eller jobba kontinuerligt med en viss grupp. Jag känner så mycket hopp.
Mm.
Och också hopp för litteraturens framtid. Mm. Alltså om det är de som ska fortsätta läsa och skriva så är jag inte ett dugg orolig över några läskriser eller ja, men bokförsäljning som går ner eller whatever. Det är inte jag orolig för alls. Så att jag tror nästan att jag alltid kommer behöva jobba med tonåringar för annars kommer jag bara känna hopplöshet.
Mm. Så du har blivit utvald av Kulturrådet för att vara Sveriges läsambassadör. Mm. Och då har du i din tur fått välja ett gäng som är vad sa du nu då?
Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet.
Ja, precis. Det var min idé. Jag ville jobba med delaktighet.
Så du fick välja liksom temat för ditt uppdrag?
Mm, exakt. Och jag insåg att det inte var någon tidigare som hade haft den rollen som hade involverat ungdomar i själva liksom arbetsprocessen. Så att då anställde jag det här gänget. Så att nu jobbar vi tillsammans.
Och vad gör ni i praktiken?
Det är ju de som bestämmer vad vi ska göra. Vi brukar ha poesikvällar där vi hade en fullsatt poesikväll på Punkt Medis under sommarlovet förra året. Oh. Det är liksom, vem går till bibblan på sommarlovet? Jättemånga. Vi hade ett poesitält på Järvaveckan med öppen scen som också var fullsatt. Det var 60 elever som var där och liksom läste alla sina dikter. Vi har gett ut en trycksak som blev som en liten antologi där de fick skriva egna texter. De brukar hålla författarsamtal på, ja men ska göra det på Angereds bokmässa till exempel. Och sen har vi den här podden.
Den här podden heter alltså Skriv om oss.
Mm.
Den får ni lyssna på, gänget. Jag tänker på det här som du berättade om Tersna, att du har strukit en hel del dikter. Jag tycker alltid att det är spännande att liksom förstå rent konkret hur ett sånt här arbete ser ut. Speciellt när det är så abstrakt som en poesibok. För då tänker jag att det finns många vägar man kan ta. Kanske fler än om det vore en prosa, en roman, vad vet jag. Hur visste du vilka dikter som skulle vara kvar och vilka som skulle strykas? Var det en redaktör som var där och petade eller var det du? Vill du berätta?
Det var de två personer jag litar på mest när det kommer till text i hela världen. Jag har själv ingen aning. Jag skrev en massa dikter och sen delade jag in dem i tre olika kategorier. Och sen så var jag så här, aha, nu då. Så först så fick min vän Erik Lindman Mata läsa den, som också själv är poet.
Och då fick han läsa alla de här dikterna liksom osorterade i de här tre kategorierna?
Exakt. Mm. Och sen så kom han med sin blick som skiljer sig väldigt mycket från min. Och liksom med sin akademiska bakgrund och med sin poesiläsarblick och sin så här killblick. Som var väldigt spännande för mig att liksom höra hur han hade tolkat de här dikterna. Och han pratade så himla mycket om dramaturgi på ett sätt som jag aldrig själv hade fattat hur man gör när det kommer till poesi.
Vad sa han då?
Alltså jag minns inte nu, men han pratade i typ en och en halv timme och jag satt bara och skrev frenetiskt. Det var helt otroligt. Men det finns ju verkligen en dramaturgi när det kommer till poesi, och det tror inte jag att jag hade tänkt på innan, för att det är alltid så sömlöst när man läser poesi. Men att liksom tas genom en resa gör man ju verkligen på samma sätt genom dikter som man gör genom prosa.
Gud ja.
Så han hade liksom den här tekniska finessen som jag lärde mig så mycket av. Och sen efter det så fick Balsam Karam läsaren, som är liksom min skrivande förebild. Och hon sa någonting som jag verkligen tog med mig. För att då handlade det väldigt mycket mer om ämnen som har blivit ganska små i den här boken nu. Men hon sa det som att jag måste se på det som att jag har ett författarskap och att jag inte behöver få ur mig allt i den här boken. Och jag tror att det är lätt att glömma när man skriver en bok, att så här, jag ska ju skriva jättemånga fler. Och mitt författarskap handlar om kärlek, begär, exil, längtan, sorg, språkbrist. Och det jag då kände att jag ville skulle ta störst plats i den här var ruset, lyckan. Trots att det ganska ofta i den ändå är olycklig kärlek, så tycker jag att den är lycklig i sin olycklighet.
Vad roligt. Så att Balsam Karam sa åt dig och liksom hejda dig själv lite.
Men inte lika mycket hejda som att bara ta reda på vad jag vill ska vara det stora och viktiga i den här. Och hon hade ingen åsikt om vad det skulle vara, men det fick mig att verkligen se.
Mm. Delar du dina texter, dina dikter under tiden som du skriver dem? Eller, nu lät det ju som att du skickade dem i ett sjok. Liksom. Mm. Men hur är du annars med att släppa in folk i processen?
Nej, jag tycker det är jätteläskigt. Alltså jag tycker det är jobbigt. Jag sa det häromdagen till min tjej att jag var så här, nej men för mig är det inga, när jag skickar en kritiktext till Aftonbladet, typ, jag är så van vid det, det är inte jobbigt längre, jag skickar ju bara in den. Men jag ljög, alltså det är fortfarande så jobbigt, även om jag bara har skrivit något som jag vet att jag är bra på och som jag har gjort hur mycket som helst och som inte är så här, mitt allra mest innersta, min poesi, utan det kan verkligen vara en recension som jag kan hålla ganska långt från mig själv. Men jag tycker fortfarande att det är skitjobbigt att få någon annans blick. Mest tror jag för att jag känner mig så självcentrerad i det. Jag tror också hela den här processen av att ge ut den här boken har varit så mycket så här, att jag vill gömma mig efter varje sån här grej jag gör. Att det bara känns så här, jag blir så trött.
Ja, vad är det som händer då? Varför vill du gömma dig efter det?
Nej, men vilka är vi? Så här, varför sitter vi här? Och
jag är svinnyfiken på allt du har att säga. Men jag fattar, det kan ju vara svårt att förstå eller liksom acceptera det.
Ja, men alltså, du skriver ju ganska mycket om det också i bloggen. Att så här, jag tror att du också kan känna igen dig i den känslan. Att
ja, alltså, givetvis. Att vi, så här,
varför kan inte vi jobba i någon så här viktigare del? Och samtidigt vet jag att, eller jag tror ju på att litteraturen är det viktigaste som finns. Så det är ju också i det där.
Aha.
Men
men visst finns det många dagar då man är så här, vad i helvete bidrar jag med till
exakt,
den här världen?
Exakt.
Precis, och då så måste man typ prata med någon som tycker att litteraturen är viktig.
Mm.
Och det, jag tänker att både du och jag har sådana människor runt omkring oss.
Ja, verkligen. Men också folk som kan ta ner oss på jorden, för det tror jag också är superviktigt.
Ja.
Samtidigt, det som har varit så viktigt för mig med den här boken är ju att få in mitt språk.
Mm.
Alltså jag tycker det är så jävla fint att jag har gett ut en bok som har en titel på persiska och där det också står med det persiska alfabetet på titeln. Alltså det kommer ju en massa random iranier på min releasefest som jag aldrig har träffat och som nog inte har någon aning om vad boken handlar om, men det betydde så mycket för dem att Teshne ges ut i Sverige. Sen vet inte jag vad de kommer att få åsikter om att den handlar om så här lesbisk ungdomsromans, men det är att utan att förklara få skriva en bok med massa ord på persiska som ingen annan kommer kunna läsa än de som kan det.
Precis, för mig blir det ju nästan som att läsa blindskrift, de persiska orden som finns i poesin, vilket ger, alltså det ger en så himla spännande dimension i läsningen och får mig att tänka på vad språket liksom, hur utestängd man kan bli av språket.
Ja.
Eller inbjuden.
Precis.
Så det är superhäftigt ju.
Mm.
Jag tyckte det var så häftigt på din releasefest när din brorsa läste.
Mm.
För att, jag menar, det är ju en grej när du läser dikterna, för då läser du enligt din liksom inre röst på något sätt.
Mm.
Och då kanske det blir en rytm. Men sen kan ju den rytmen också förändras beroende på hur man väljer att betona orden.
Mm.
Hur var det för dig att höra din bror läsa dina dikter?
Nej, men det var ju helt otroligt. Han är liksom, våra kompisar gick fram till honom efteråt och frågade om han inte kunde viga dem. Och jag kände bara så här, det måste han. Men han skriver ju också poesi och han framförallt är så bra på att tala.
Mm.
Jag hade nog inte velat att någon annan skulle läsa dem högt på den scenen. För mig är ju han också den som på många sätt introducerat litteraturen för mig och som introducerat språket för mig. Mitt första ord var storebror på persiska i livet. Liksom. Så att han,
vad heter det på persiska?
Dadash. så att skulle någon läsa in en ljudbok, ifall man hade ljudböcker på poesi, då skulle det vara han som fick läsa den.
Men gud, ni får låna den här studion. Ja. Gör det bara.
Han jobbar ju på Sveriges Radio, så det lär.
Jag tror kanske att han läste den här dikten som jag vill att du ska läsa.
Mm.
Det är liksom, det är också en favorit hos mig.
Ah, The Lover Medley.
Ja. Okej, okay. Lyssna nu hörni.
Alltså när han sa att han skulle läsa, han fick välja själv. Han bara, jag ska läsa den här. Jag bara, måste du läsa just den? Kan inte folk få läsa den sen när de kommer hem?
Varför?
Nej, men för att den kändes bara så utelämnande av liksom mig och en massa andra personer.
Personer i publiken.
Ja, men han bara, du bad mig välja och jag tycker den här representerar dig bäst så att jag kommer läsa den. Jag bara, okay.
Alla dina ex. Okej, nu lyssnar vi.
Jag vet hur man älskar. Jag vet hur man gör. Och jag har älskat er alla. Jag lovar. Jag älskade er. Jag älskade er. Jag älskade dig när vi satt i taxin till Cienfuegos. Blickstorm av purpur genom fönstret. Jag ville röra dig mer. Jag älskade dig för du kallade mig solen. Din bil luktade gott och du smakade tuggummi. Aldrig cigg. Jag älskade dig när vi sov hos dig i Tensta. Du sa att du skulle visa mig solen från under vattnet. Jag älskade dig när vi hånglade med öppet fönster. De applåderade i låten, men de applåderade åt oss. Jag älskade dig bland bergen i Skottland. När jag visste att det skulle ta slut, men din dialekt. Jag älskade dig när vi sågs igen i Berlin. Du tog med mig på drag och kysste min panna. Jag älskade dig i blått ljus på Babasonic. Du tryckte upp mig mot väggen och jag brann inuti. Jag älskade dig vars huvud jag höll. Snagg i nacken, kära i andra, somnade i sked. Jag älskade dig som låg bredvid i gräset. Vi åt alltid makaroner och cornfiléer med ketchup. Jag älskade dig fast du blev ihop med Andreas. Ditt rödfärgade hår och dina töntiga låtar. Jag älskade dig på Skype varje kväll. Vi låtsades att vi var kära i Louis Garrel. Jag älskade dig i Warszawa, den enda. Vi stal en lobbyvagn och dina läppar var så mjuka. Jag älskade dig i Hammarbyhöjden. Du la huvudet mot mitt bröst och det gjorde mest ont. Jag älskade dig på en brygga i Norrtälje. När vi satt ihop, kanske den lyckligaste stunden i mitt liv. Jag älskade dig och tog en taxi för 465 kronor för att bli matad med kladdkaka och drömma tillbaka. Jag älskade dig i sjuan och jag gör det än idag. Du lärde mig vem jag är och vad jag vill i livet. Vad jag vill i livet. Jag vill kärlek, ljus och mer. Yes. Det var någon som var så här, kan man, hur kan man avsluta en diktsamling så?
Vad menar den personen? Det är ett perfekt slut. Wow, gud, jag känner mig helt, jag badar i din poesi. Det är underbart.
Vad fint.
Slutligen då, om man är en person som hänger sig till kärleken och ja, men värderar förälskelser på det här sättet, hur får man en kärleksrelation att hålla?
Wow! Alltså, gud, vilken bra fråga. Det var en terapifråga. Jag värderar ju all kärlek så där högt, som förälskelsen. På samma sätt som kärleken till de döda mostrarna och kärleken till Gud, kärleken till ljuset, kärleken till förälskelsen fick ju bli det den här diktsamlingen handlar mest om. Jag tror absolut på den långvariga kärleken. Även om min flanör i Teshne är lite av en fuckboy.
Det kanske kommer i en annan bok bara.
Ja, kanske. Vi får prata igen om typ 5 år så får vi se hur långt in i min relation jag är då.
Exakt, jag längtar. Men tills dess så tänker jag att vi bara ska liksom simma i förälskelser och våga ge oss hän och känna allt.
Verkligen.
Tack så jättemycket, Nyosha, för att du kom till
texten.
Så fint.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs!
Podplay, en del av Power Media.
Dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra?
Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.